Vi är alltså inne i att gå igenom en serie om församlingen, församlingens gemenskap och liv. Och började med att tala allmänt om församlingen för 2 söndagar sedan. Att församlingen är född av Guds ord, föds i Guds ord och föder Guds ord. Och förra söndagen talade jag om dopet, att en kristen är döpt av Gud, den helige ande. Ska bli döpt i vatten om man inte redan är det, och sedan ska döpa andra. Och nu ska vi tala om nattvarden här. Och huvudsaklig text är alltså denna, första Korinthierbrevet 11 och 20-34, som är en ganska självtillräcklig text när det gäller nattvarden. Den säger, det är den mest uttummande texten om nattvarden. Den talar både om de praktiska detaljerna och själva Jesu ord när han instiftade nattvarden. Så att i sig själv är det en fullgod text där vi lär oss allt vi behöver veta om nattvarden. Jag ska också ta lite andra texter som talar om det också. Från evangelierna, från tidigare i Korinthierbrevet. Men som jag gjort innan också är att jag läst trosbekännelser, den här församlingens trosbekännelse och lite andra. Och nu när jag tittade på våran församlings trosbekännelse om nattvarden, Agapes trosbekännelse, och jämförde med Londons 1689 bekännelse om nattvarden, så är det samma sak som står i dem. Det är någon som har plagierat den in i våran. Nej. Så att punkt 1 och 8 i 1689 bekännelse är våran bekännelse. Så att jag ska läsa den på svenska bara. Så första punkten om Herrens nattvard. Herrens nattvard instiftades av honom samma natt då han blev förrådd, till att iakttas i hans församlingar ända till världens slut, för att ständigt minnas och visa hela världen att han offrade sig själv i sin död, befästa de troendes tro i alla dess välsignelser, deras andliga näring och tillväxt i honom, deras vidare engagemang i och för alla plikter de är skyldiga honom, och att vara en inteckning och garanti på deras gemenskap med honom och med varandra. Andra punkten, eller punkt 8 i 1689. Inga okunniga och ogudaktiga människor är lämpade att åtnjuta gemenskap med Kristus, och därför är alla dessa ovärdiga Herrens bord, och kan därför inte, utan att begå en stor synd mot honom, medan de förblir sådana, ta del i dessa heliga hemligheter eller släppas fram dit. Ja, den som tar emot dem på ett ovärdigt sätt är skyldig till Herrens kropp och blod, och äter och dricker så en dom över sig själva. Så det var trosbekännelsen. Och som jag sa förra predikan när jag läste trosbekännelsen, behöver det nog upprepas som vanligt att trosbekännelserna är inte våran slutgiltiga auktoritet utan Bibeln. Men jag läser dessa som en sammanfattning av läran, och att det är vad jag tror på utifrån Bibeln också. Men så börjar vi då att gå till vår bibeltext. Första Korinthierbrevet 11 och 20-34. Första Korinthierbrevet är skrivet av aposteln Paulus till församlingen i Korinth. Han tar upp lite olika ämnen. Det är ingen speciell struktur så sett, annat än att församlingen i Korinth är Paulus inte så nöjd med. Han är inte så glad i de olika sakerna han fått höra från budbärare, från lite, han nämner även personer han fått höra saker av om församlingen som har fört vidare det till honom. Så att han skriver sina brev till korintierna för att ta upp de här problemen, felen som de gör och så vidare. Och det är en del, det är så spridda ämnen så att på professorerna på universiteten tror att det är många olika brev som man har samlat ihop till de två korintierbreven. Så att man upp till 5-6 brev tror man att han, att brev, de två breven består av. Men vi behöver inte bry oss så mycket om det, utan vi nöjer oss med att vi har de här texterna och de är till även för oss, för våran undervisning, tack vare att korintierna var så dåliga under Guds försyn, så fick vi också ta del av Paulus skriver som praktiska råd även till oss, eller praktiska, ja, olika praktiska saker för församlingen. Och så kommer han då till en sektion där han talar om hur de ska fira nattvarden. Och han berömmer dem inte heller för hur de har firat nattvarden. Faktum är att de har inte alls firat nattvarden egentligen. Och så förklarar han varför man egentligen, vad man ska göra, vad det är man gör när man firar nattvarden. Och så varnar han dem om, påpekar vad som händer när man inte tar nattvarden på ett rätt eller värdigt sätt. Så han börjar i verserna, egentligen verserna innan, att han, vers 17, när han ger dessa föreskrifter, berömmer jag er inte. Och så förklarar han att när de samlas för att ta nattvard, när ni samlas, vers 20, när ni samlas, Svenska folkbibeln 2015 säger, när ni samlas går det inte att fira Herrens nattvard eller Herrens måltid. Men bokstavligt talat, bokstavligt översatt, så står det, när ni samlas så är det inte för att äta Herrens nattvard. Det de gör är så fel att de äter inte alls Herrens nattvard. Det de gör har ingen som helst likhet med vad det ska vara att fira Herrens nattvard eller att äta Herrens nattvard. Och även så säger folkbibeln Herrens måltid, men bokstavligen så är det Herrens kvällsmat eller den herreliga kvällsmaten, som också ordet nattvard betyder, alltså nattkvällsmat. Och så beskriver han vad de gör här när de ska så kallat fira nattvarden. Det är att den ene är berusad. Den ene är hungrig, den andra är berusad. Den ene har ingen mat, äter ingenting. Den andra har mat i överflöd, har ätit sig mätt och druckit och till och med blivit berusad. Den ene svälter och den andra är berusad. De har alltså missförstått det som att de ska samlas för att äta mat och bli mätta. Och den som inte har någon mat med sig, han får inget. När ni äter, tar var och en genast för sig av sin egen mat. Den ena är hungrig, den andra är berusad. Och han säger, om ni är hungriga, eller har ni inte era hem där ni kan äta? Och så säger han också i vers 34. Om någon är hungrig så får han äta hemma. Meningen här är inte att vi ska äta oss mätta, att församlingen, ni korintierna, ska äta er mätta. Det är inte det som nattvarden handlar om. Ni gör så fel i detta att ni föraktar och förödmjukar de som ingenting har. Han som är där och äter, dricker sig full, föraktar den som är fattig, den som ingen mat har, som svälter. Ska detta vara en kristen församling? Ska detta vara en biblisk församling där den ene har världens tillgångar och ser sin broder lida nöd och inte hjälper honom utan äter, tar för sig, blir full och den andra svälter? Ni föraktar och förödmjukar Herrens församling. Så där har han beskrivit problemet och så går han vidare till att tala om det han själv tagit emot från Herren och överlämnat till dem eller fört vidare till dem, vers 23. Han går direkt till när Jesus instiftade nattvarden, och det var den natt då Herren Jesus blev förrådd, den natten då de firade den första nattvarden och den sista måltiden med Jesus under påskfirandet. Och då kan vi gå också till Matteus för att ge en kompletterande bild. Matteus och Markus är ganska lika i sin framställning av Herrens nattvard och Paulus framställning här i första Korinthierbrevet 11, och Lukas evangeliet är ungefär lika, så vi har ungefär två skildringar. De beskriver samma sak, men vi kompletterar med att läsa Matteus 26 och 26-29. Där alltså de fyra påsken, de ätit påskalammet, påskmåltiden som judarna skulle göra så för att minnas uttåget ur Egypten när lammet slaktades. Man strök blodet på dörren och dödsängen gick förbi och israeliterna skulle fly ut från Egypten. Och så åt de en måltid här med påskalammet. Och nu är Jesus här med sina lärjungar och firar denna högtid. Och så står det i Matteus 26 och 26. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det nytt med er i min fars rike. Så det är alltså natten han blev innan han blev, eller när han blev förrådd. Och Jesus sitter där med sina lärjungar, tar fram ett bröd och så bryter han det och så säger han: detta är min kropp. Nu när lärjungarna sitter där och ser Jesus sitta med sin kropp, ta fram brödet och bryta det och han säger: detta är min kropp. Då förstår de det inte som att det här brödet förvandlas till hans kropp. Tanken är främmande. Och även när han säger det här blodet, eller det här vinet är mitt blod. Vad de förstår detta som är inte heller där att vinet förvandlas till hans blod på något sätt. Utan de tänker att det här är, det representerar min kropp. Som bröts, eller som ska brytas till och med. Det var ju innan hans kropp hade brutits. Så att när Jesus säger detta är, så är det här representerar min kropp, det här representerar mitt blod. Inte bokstavligen det här förvandlas till min kropp, det här förvandlas till mitt blod. Utan det är symboliskt, som vi säger om nattvarden, att det symboliskt är hans kropp och hans blod. Jesus sa Och i Bibeln ser vi att ordet för är betyder inte alltid att det bokstavligen förvandlas till någonting eller är någonting bokstavligen, utan det representerar någonting. Paulus säger i Galaterbrevet, de två kvinnorna är två förbund, när han talar om Sara och Hagar. Och då menar han inte att de här två kvinnorna är två förbund, utan att de betecknar två förbund. Och som när Jesus säger till saker som att jag är dörren till fåren, så betyder det inte att han förvandlades till en dörr när han sa jag är dörren, utan är ska vi förstå som det här är en symbol, en bild, en liknelse. Det betecknar någonting. Jesus satt där när han sa det, och han sa det här är min kropp, men han satt där i sin kropp och han hade inte dött än. Så det här är min kropp, det här är mitt blod. Ta och ät, ta och drick allihop. Och så säger Paulus, om vi går tillbaka till våran text igen, Paulus, när ni gör detta, så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills dess han kommer. Ni tillkännager öppet hans död tills dess han kommer, bokstavligen. Och samma sak, samma längtan framåt ser vi också i Matteus 6:29, att jag ska inte dricka det här med er förrän jag dricker det nytt i min fars rike. Så det är en längtan framåt till dess han kommer. Och man gör detta fortsatt, ständigt förkunnar hans död tills dess han kommer. Och så går Paulus vidare till tredje delen med allvaret i att om man gör detta på fel sätt, om man inte gör det till minne av Jesus, om man gör det för att äta sig mätt, dricka sig full, ni gör detta, då syndar ni mot Herrens kropp. Ni är skyldiga till hans kropp. Och så talar han om vikten av att pröva sig själv. Tänka upp, stanna. Stanna upp, tänk efter vad detta är som ni ska göra. Ni måste tänka på att det här är Herrens kropp. Eller urskilja kroppen, urskilja Herrens kropp. I vers 29, det är samma ord som i vers 31 när det står gick till rätta med, båda orden är samma i grekiska. Att urskilja kroppen och urskilja varandra. Vi ska urskilja, eller korintierna ska urskilja att det här är, gör ni till minne av Jesus, till minne av hans kropp och blod som utgjuts. Och även urskilj varandra som församling, att ni gör detta tillsammans. Ni är Kristi kropp. Församlingen är Kristi kropp. Ni gör detta tillsammans. Det är inte så att den ena kan äta och dricka sig full och den andra kan sitta och svälta. Ni ska göra detta som en gemensam handling. Om ni gör fel, eller den som tar ni det på ett ovärdigt sätt, eller den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, vers 29, dricker en dom över sig, och därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade. Alltså, ni har gjort så fel att Gud har kommit med sin tuktan över församlingen. Folk har blivit sjuka på grund av detta. Och även en del av er har dött, insomnat. Som det är. Och det är klart svårsmält, men här ser vi att Gud är samma. Många säger att Gamla testamentet Gud i Gamla testamentet, han var hemsk, han dödade folk, han dömde. Men Nya testamentet är en mer trevlig och snäll Gud. Men det är ju av Guds kärlek alltihop. Det är inte för att vara elak eller elakhet. Och det är inte en fördömande dom för dem som gör det, utan det är en fostrande dom för att ni inte ska dömas tillsammans med världen. Alltså de här som blev sjuka eller till och med dog, de gick inte förlorade, utan de togs hem till Herren. Och det var en sån allvarlig sak att Gud gjorde detta av kärlek till dem, så att de skulle bättra sig. Och Paulus påpekar detta. Nu har ni sett allvaret i vad som har hänt. Det är dags att ni bättrar er och tar nattvarden på ett rätt sätt. Huvudpoäng med detta stycke är alltså att för det första, man tar nattvarden på rätt sätt för att minnas och förkunna Herrens död. Verserna 24 och 26 till 26. Det är inte för att äta och dricka sig mätt eller full, dricka sig full, äta sig mätt, dricka sig full, utan för att minnas hans död och felet ni har gjort har lett till att Gud har tuktat er. Om ni gör fel är det så allvarligt. Det är fel ni gjort att det leder till tuktan. Det är den texten. En del andra texter, förutom instiftelse, orden i evangelierna, så är det också värt att ta ett par andra bibelställen. Vi har i kapitlet innan, första Korinthierbrevet 10 och 16 till 21. Jag kan läsa det också. Kapitel 10, 16 till 21. Där Paulus skriver också: välsignelsens bägare som ni välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp, för alla får vi del av ett och samma bröd. Se på det jordiska Israel, har inte de som äter av offren del i altaret? Så vad menar jag? Att avguda offer betyder något, eller att en avgud betyder något? Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Här är sammanhanget inte att tala om nattvarden, där Paulus skriver. Poängen med de här verserna är inte att undervisa om nattvard, utan om felet som de gjort i att ha gått och ätit avguda offer och druckit demoners bägare. Så att när han talar om att välsignelsens bägare som ni välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod, brödet som ni bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp. Här är avsikten inte att säga att det är en särskild gemenskap med Kristi kropp i brödet, eller en särskild gemenskap med Kristi blod i bägaren eller vinet. Utan det här gemenskapen handlar om delaktighet, att ni är delaktiga i Jesu kropp och blod. Ni har del i hans död, och detta visar ni genom att fira nattvarden, om ni gör det på rätt sätt förstås. Men varje kristen har gemenskap med Kristus, gemenskap i hans död ständigt. Ska jag tala om det lite mer sedan också. Så att texten stödjer inte transsubstantiationslära, att brödet förvandlas till kropp eller någon sorts verklig närvaro i brödet och vinet som Jesus har, utan det handlar om den kristnes gemenskap med Kristus som visas i att man tar måltiden, men inte som sker på ett extra sätt genom att ta måltiden. Poängen han driver här, Paulus, är alltså att du kan inte ha gemenskap med Kristus och med demoner samtidigt. Att äta och ha en måltid med någon på den här tiden innebar att man hade en intim gemenskap. Man hade en vänskapsrelation. Och du kan inte alltså ha måltid med Jesus. Du är vän med Jesus, har måltid med honom, men sen struntar du i det och så går du vidare och så går du och äter måltid tillsammans med demoner. Det går inte. Du kan inte ha vänskap med Jesus. Du kan inte ha del i Jesus och demoner samtidigt. En självklarhet egentligen, men ja, så det är poängen där. Sen finns också Johannes evangeliet 6. Johannes 6 och 47 till 58. Där Jesus talar: jag säger er sanningen, den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Här är brödet som kommer ner från himlen för att man ska äta av det och inte dö. Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet, och brödet som jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Och så fortsätter Jesus: jag säger er sanningen, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Inte som det bröd fäderna åt och sedan dog. Den som äter det här brödet ska leva i evighet. Men inte, den här texten handlar inte om nattvarden. Det handlar inte om att Jesu kropp fysiskt blir brödet, eller brödet fysiskt blir Jesu kropp, och så måste vi äta det för att få evigt liv. Det är inte det Jesus talar om. Det är en liknelse av tron, att ha evigt liv genom tron på honom. Och det ser vi att han börjar med att säga i vers 47. Den som tror har evigt liv. Och det är detta som Jesus talar om. Den som tror på mig har evigt liv i sig. Och man kan säga att passagen är lika symbolisk som nattvarden själv är. Den symboliserar i princip samma sak. Evigt liv genom tron och föreningen med Jesus och hans död. Så, det var några bibelställen. Så vad vi lär oss är alltså att för det första, den kristna församlingen i alla tider ska äta nattvarden. De ska äta nattvarden till minne av Jesu död för dem. När församlingen ser brödet som bryts, minns vi hans kropp som bröts. När vi äter det minns vi hans kropp som bröts, som utgavs för våran skull. Samma sak med bägaren, det nya förbundet i hans blod. När vi ser bägaren när vi ser den vinet eller den röda drycken, påminns vi om hans blod som utgöts för oss, och när vi dricker det att det just blev till oss som han utgöt sitt blod. Alltså till minne av Jesu död för församlingen. Tills dess han kommer och dricker det nytt med honom i Guds rike. Församlingen ska alltså äta nattvarden till minne av Jesu död för dem. Tills dess han kommer. Och det sker också som en förkunnelse av evangeliet. Förkunnar öppet hans död. För det första främst för församlingen själv. Församlingen får evangeliet förkunnas för sig påtagligt. Får se hur Jesu död. Hur Jesus dog och utgöt sitt blod för församlingen. Evangeliet förkunnas öppet för församlingen, för sig själv. Och påminns, församlingen påminns om evangeliet. Men det är också öppet på ett sätt för de som inte tror. De får se på. Evangeliet förkunnas för dem när de får se att Jesus gav sitt liv för församlingen. Var det framtida löftet i evangeliet, som sagt, tills dess han kommer och vi får, församlingen får dricka det nytt i Guds rike. Och de icke-troende får domen förkunnad för sig på ett sätt genom att de utestängs från att ta nattvarden. Icke-troende ska uteslutas från nattvarden. För dem är det en symbol för hur de är utanför Jesus. De har ingen del i Jesus. De ser hur Jesus dog för församlingen och hur de som inte är med i församlingen är utanför. Och detta sker av kärlek för att de ska varnas. De ska se att de är utanför, men de bjuds till att komma in, omvända sig och tro. Och så komma med i församlingen och bli med i dem som Jesus dog för. Så den kristna församlingen i alla tider ska äta nattvarden till minne av Jesu död. Tills dess han kommer och förkunnar så hans död öppet. Nattvarden är också en påtaglig bild av gemenskap och delaktighet. Med Kristi kropp, med brödet. Symboliskt, när man tar brödet så symboliseras, man får en tydlig bild av att det här brödet ges. Och jag har gemenskap och del i Kristi kropp, både i brödet och i församlingen, att församlingen gör detta tillsammans, gemensamt. Man gör samma sak tillsammans, man är delaktig. Man är med i kroppen. Gemenskap och delaktighet i Kristi blod. Kristi blod som utgöts en gång för alla gäller för den som deltar i nattvarden, för församlingen. Det blir påtagligt när den troende får äta brödet, dricka vinet. Det blir påtagligt, den fysiska känslan av kropp. Att äta bröd, det rinnande blodet. En påtaglig bild. Den här gemenskapen sker inte särskilt speciellt på något sätt mystiskt i nattvarden, utan det är en ständig gemenskap som den kristne har med Jesus. Inte bara när man tar nattvarden, men nattvarden påminns man av denna ständiga gemenskap man har. Den kristne lever ständigt i Jesu död, har ständigt gemenskap med Jesus i hans lidanden, i hans död. Står i Romarbrevet 8:36. Vi dödas hela dagen, vi räknas som slaktfår. Vi dödas hela dagen, varje dag. Och även säger Paulus i Filipperbrevet 3:10 att han vill känna honom, Jesus. Känna kraften i hans uppståndelse och delaktighet i hans lidanden. I att anpassas till hans död. Den kristne lever ständigt i Jesu lidanden och blir mer och mer anpassad lik Jesus i hans död. En död som han levde genom att dö bort från sig själv, dö bort från synden. Varje dag, ständigt pågående, en ständig död bort från sig själv. Man har ständigt syndköttet i sitt liv som måste dö, dö ständigt. Dö bort från sig själv, bort från synden. En självutgivande död, en död för andra. Att ge sig själv till andra. Inte bokstavligt dö alltid, men utge sig själv, ge sitt liv för sin broder som Jesus gjorde. Och vi kan jämföra här igen situationen i Korint där man inte alls gav sig själv för varandra. Han som hade mat och vin, han åt upp allt själv och drack upp allt själv och blev full och gav inte alls till han som satt där i hörnet och svälte. Som sagt, gemenskapen är inte enbart under nattvarden, utan genom livet. Det finns ingen mystik, inget mysterium som sker. Det är ingen ritual som ger dig någonting extra. Om du inte redan har den gemenskapen med Jesus, så är det ingen ritual som ger dig någonting extra. Det blir bara ett hyckleri. Och det är ingen fysisk närvaro i nattvarden. Det står ingenstans i Bibeln att det sker en fysisk förvandling eller någon sorts fysisk närvaro. Det är en feltolkning. Jesus är fysiskt på faderns högra sida i detta nu och ber för oss. Inget kan ta ner honom där. Ingen kan ta sig upp till himlen för att hämta ner Jesus. Jesus är där, och det är där vi behöver honom för att vädja för våran sak. Men nattvarden har nytta. Den har nytta för oss. Inte på ett mystiskt sätt, men den har, dess nytta ligger i att just den bygger upp oss, för att det är en förkunnelse av evangeliet, av Guds ord, och församlingen byggs upp i Guds ord, att höra evangeliet, Guds ord. Det särskilda nattvarden gör är att det är inte att vi får Guds ord förkunnat genom öronen, utan andra sinnen, genom synen, genom känslan, genom smaken. Evangeliet predikas på så sätt för andra sinnen för oss. Och vi vet att den är nyttig därför att allt som Herren befaller oss att göra är gott för oss. Oavsett om vi vet det eller inte. Oavsett om vi förstår varför det skulle vara gott för oss, så är det gott för oss att lyda vad Herren har befallt. Och han har befallt oss att göra detta. Och det finns de som vill förstå allt. Men vi ska... Vi förstår allt genom Bibeln. Behöver inte filosofera extra. Inte på något mystiskt sätt, utan allt Herren befaller är gott för oss. Det tredje vi får lära oss. Första är att kristna församlingen i alla tider ska äta nattvarden till minne av Jesu död till dess han kommer. Och att nattvarden ger en påtaglig bild av gemenskap med Jesus. Det tredje vi får se är att ta nattvarden på fel sätt kommer att dömas. 29. Äter och dricker en dom över sig. Hur sker detta då? Jo, om man tar det på fel sätt genom att ta det hycklerskt. Man urskiljer inte kroppen, församlingen. Man tänker inte på sin broder som sitter och svälter i ett hörn medans du dricker dig full eller på andra sätt. Församlingen, man bryr sig inte om varandra. Man har ingen kärlek mellan syskonen. Man urskiljer inte kroppen, församlingen. Man tar det också på ett ovärdigt sätt om man gör det utan att minnas Herrens död. Man urskiljer inte Herrens kropp, Herrens offer. Så här talas om vikten av att rannsaka sig själv och tänka efter vad det är man gör. Den här domen är alltså inte att man döms tillsammans med världen, alltså fördöms till helvetet. Det är en tuktan, en fostran, en kärleksfull fostran från Gud Fadern över sina barn. Genom sjukdom som får en att tänka till. Om man har tagit nattvarden på fel sätt, ovärdigt sätt. Eller när medlemmar dör i församlingen så blir det som en kollektiv tuktan av församlingen. Församlingen gör fel och delar av församlingskroppen dör och försvinner. Församlingskroppen som helhet gör fel och tuktas. Nu är detta förstås inte enda orsaken till att folk dör och blir sjuka i församlingen. Givetvis inte. Jag vet inte hur ofta det händer egentligen, men jag har hört om församlingar där det har skett att folk dog, blev sjuka. Kanske har man sett det själv också. Man kan dra slutsatser ibland i andra sammanhang. Inte här. Men det är inte enda orsak. Ibland så kan församlingen bestå av äldre medlemmar som dör naturligt. Det är ingen orsak att tänka att det här var en tuktan. Sjukdomar kommer i allmänhet som prövningar, som till exempel Jobb. Han hade inte syndat, han blev inte tuktad för någon synd när han blev sjuk, utan Gud prövade honom. Så det är inte alltid att när man är sjuk beror det på någon, att man tagit nattvarden på ovärdigt sätt eller har synd i sitt liv, utan man får bedöma det fall för fall. Så nu kommer praktiska då. Hur äter vi nattvarden på ett värdigt sätt? Hur gör vi? För det första äter vi nattvarden på ett värdigt sätt om vi är kristna. Vi äter nattvarden på ett värdigt sätt om vi är kristna. Om vi har gemenskap med Kristus. Och har gemenskap med hans kropp, är delar i hans kropp, församlingen. Vi har del i hans död. Då tar vi nattvarden på ett värdigt sätt. Om vi gör det tillsammans som församling. Första steget att ta nattvarden på ett värdigt sätt är att man är kristen. Det andra är att man måste göra det tillsammans som församling. Man kan inte göra det hemma. För dig själv eller framför internet i en webbkamera som vissa har gjort. Eller ens tillsammans med familjen. Det är församlingen som tar nattvarden tillsammans. Eller i andra sammanhang, på bröllop eller på andra man har hört. Nej, det är inte rätt ställe, utan enda rätta stället är i församlingen på sammankomsten med din lokala församling. För det tredje tar man nattvarden på ett värdigt sätt genom att man gör det till minne av honom. Så detta är de tre komponenterna i att ta nattvarden på ett värdigt sätt. Och det är inga svårigheter egentligen. Det är inget konstigt. Var kristen, gör det tillsammans med församlingen. Gör det till minne av Jesu död. Så tar man det på ett värdigt sätt. Inga konstigheter. Men nattvarden äts på ett ovärdigt sätt om man inte gör det till minne av honom. Om man endast gör det för att äta sig mätt. Man har det som en måltid. Så var fallet med korintierna. De gjorde det inte till minne av honom uppenbarligen, utan de åt sig mätta, drack sig berusade. Och även en del tendenser finns av olika husförsamlingsrörelser att de lägger betoning på att vi måste också äta oss mätta när vi tar nattvarden. Visst är det en åminnelse högtid, men vi ska också äta oss mätta. Men det är ett missförstånd av det Paulus bemöter här. Det var just felet de gjorde, var att de trodde att de skulle äta sig mätta och dricka sig berusade. Det var inte det handlade om, utan det handlade om att enbart göra det till minne av Jesu död. Ingenting med att man ska äta sig mätt av det. Vi tar lite bröd och dricker lite som brukligt i de flesta församlingar. Så är det, men en del tycker det är fel, men de har fel. Man tar det också på ett ovärdigt sätt om man ser det som en ritual. Någonting som ger dig något extra, något som är egentligen frånkopplat från ditt verkliga liv. Även där hörde jag av någon som sa att den kristna religionen handlar endast om att samlas och äta Herrens nattvard. Det är allt. Men nej, så är det inte. Om det bara är en tom ritual frånkopplad från ditt verkliga liv i Jesus. Om du inte ständigt har gemenskap med Jesus i hans död, då påminner denna dig inte om någonting som har hänt för dig. Så finns det fler felaktiga syner, transsubstantiation som jag nämnt, att brödet hokus pokus förvandlas till verklig kropp. Det ser bara ut som bröd, men det är verkligen Jesu kropp. Och många andra olika lutherska har ju också finns någon sorts verklig fysisk närvaro, även om vi inte vet riktigt vad det är på något mystiskt sätt. Så är det där. Men man tolkar det fel, det här orden, detta är, och så vill man göra någonting av det och lägger in filosofiska, icke-bibliska spekulationer. Det spårar ur till slut. Som i romersk-katolska kyrkan, det leder det till att bara prästerna får ta vinet, för man vill inte spilla ut detta blodet på mattan, och så ligger Jesu blod där i mattan, vi kan inte tvätta upp det. De kommer fram till sådana konstiga saker, och att möss kommer in i nattvardskabinettet och äter smulorna som varit förvandlade till Jesu kropp, och så blir de kristna. Man skrev en avhandling och har de här mössen som ätit detta blivit kristna? Och man kom fram till att ja, det blev de. Istället för att bara ta vad Bibeln säger, och så spekulera inte i det vi har. Det, ta det till minne av mig. Sluta filosofera omkring. Och så har vi också Jehovas vittnen, denna avgrunds villolära som förnekar Jesu gudom, men de tror också att det bara är de 144 000 som får ta nattvarden. Det är också fel. Alla kristna ska ta nattvarden. Givetvis är det rätt att Jehovas vittnen ska inte ta nattvarden för de är inte kristna. Så det blir ju rätt i alla fall. Men det är en befallning vi ska lyda även om vi inte vet helt varför. Men vi vet, vi har sett vad Bibeln säger och det räcker. Och det är inget mer än det. Så är det. Och så tar man då nattvarden på fel sätt om man inte är kristen. Man är en falsk kristen, man kanske tror sig vara kristen men inte har gemenskap med honom. Man lever inte i hans död, man dör inte från sig själv dagligen. Man tror att det är en tom ritual. Eller om man är helt icke-troende. Ni som är icke-troende, som inte är troende, ska inte ta nattvarden, men ni ser denna öppna förkunnelse av evangeliet. Ni behöver se denna öppna tillkännagivning och för er blir det en symbol på hur ni är utanför när ni ser oss, församlingen, ta nattvarden och ni får inte ta, ni är utanför. Det blir en bild av ert utanförskap, av hur det kommer att bli påtagligt för er vid den yttersta domen när de saliga, friköpta Kristi brud går in i faderns rike, in i den himmelska banketten, men ni stängs utanför och får gå ut i det yttersta mörkret där det sker gråt och tandagnisslan. Vad nattvarden behöver påminna er om är ert utanförskap, eran synd. Behöver inse eran synd, bekänna eran synd, se att Jesus finns som ett offer för alla som har syndat. Han finns tillgänglig. Ni behöver omvända er och tro evangeliet att Jesus dog i syndares ställe, att hans död kommer till alla som omvänder sig och tror på honom. Ni behöver omvända er, dö bort från er synd. Dö bort från er själva, ta emot hans kropp och död i tro. Förenas med Jesus, bli döpta och sedan ta nattvarden med den församling ni har inlemmat i. Och även församlingen bör därför vara varsam med vilka man låter ta nattvarden. Man kan inte låta vem som helst som man inte vet vem det är ta nattvarden. Det låter hårt för många. Ska vi stänga ute människor? Vad tycker de då om oss? Att vi är uteslutande, exklusiva. Men de behöver den bilden. De behöver se detta, att det finns en särskild kropp. Ett särskilt folk. Och du är inte med i det. Och det sker av kärlek. Det sker av kärlek. Vi vill inte ge intrycket åt någon att Jesus har dött för den personen, att de är frälsta om de inte är det. Att de har del i Jesus välsignelserna när de inte är det. För dem blir det en välsignelse att se sitt utanförskap, att se deras behov av att komma in, att komma in förenas med Jesus. Har du del i Jesu död? Det är så viktigt att ha en verklighet i livet. Att inte ta olika ritualer. Det måste vara en verklighet i ditt liv. Att du ständigt livnär dig på evangeliet för din frälsning. Att Jesus har dött för dig. Att det är hans verk alena som gjort att du är frälst. Att du förtröstar på honom och inte på dig själv. Inget som du gjort, bara på hans död i ditt ställe. Du behöver ständigt livnära dig på detta. Inte i en ritual som vi kallar nattvarden, utan ständigt så måste evangeliet vara det du får din föda ifrån. Att du har evigt liv i Jesus genom tron alena på honom. Och att du har gemenskap i församlingen. Du älskar dina bröder och systrar i Herren, församlingen. Annars spelar det ingen roll att du tar nattvarden, att du gör denna handling. Om du inte älskar kroppen, Kristi kropp, församlingen. Du måste leva i hans död ständigt. Omformas, anpassas till hans död. Dela hans lidanden. Lider du för honom? Är du beredd att betala priset? Priset är inte lika högt för oss här som i Kina eller i länder där man torteras eller dödas för sin tro. Men är du beredd för det priset? Att leva i hans död och att offra dig själv, ge dig själv på ett, ge en självutgivande kärlek till församlingen. Om du ser din broder lida nöd men inte gör någonting, stänger ditt hjärta för honom. Förblir då Guds kärlek i dig? Finns Guds kärlek i dig om du ser din broder lida nöd men du inte gör någonting? Du har världens tillgångar. Nattvarden ger dig inte en återställning. Ger inte dig någonting extra. Den renar inte bort din synd. Du kan inte leva på det sätt du vill efter köttet och sen gå in och ta nattvarden och på något sätt tro att du har fått syndernas förlåtelse där genom att ta denna ritual. Nej, det Jesus gjorde en gång för alla är det som har renat dig från din synd. Hans blod renar oss från all synd. Några sista ord till dem som känner sig ovärdiga, som ängsliga. Jag vet att i den här församlingen läser vi upp varningarna innan vi tar nattvarden. Och har varit i andra församlingar där man gjort det, men jag har också varit i församlingar där man inte gör det. Och människor är inte alls vana vid att höra sådana här allvarliga varningar om att om man inte tar den på ett värdigt sätt så blir man tuktad. Och det är många när de får höra detta för första gången så tänker de att känner sig att de inte vågar komma fram och ta nattvarden. Det blir som att Gud är beredd att förgöra dem om de inte tänker exakt rätt när de tar nattvarden eller har någonting de inte gjort upp med, något diffust. Men inte det handlar om heller. En del av att ta nattvarden på ett värdigt sätt, det är att man ser att man är ovärdig. Handlar inte om att navelskåda dig själv eller överanalysera allt. Det handlar om att se din synd, ditt behov av hans död. Du ser din synd, erkänner din synd. Du erkänner. Du kan inte göra någonting. Du har inte gjort någonting. Det är bara det Jesus har gjort. Och du behöver honom. Det är så du tar nattvarden på ett värdigt sätt. Att du påminns om Jesu död för dig. Du erkänner ditt behov. Tar emot. Det är därför vi firar och äter nattvarden tillsammans. Det är till minne av Jesu död för oss som kristna. Vi påminns och ser vår stora synd och vårt behov av hans död för vår skull. i vårt ställe, då han blev slagen för våra överträdelser och tog straffet för våra synder. Vi ser vårt ständiga behov av hans nåd. Vårt behov av att ständigt förbli i honom. Ända tills dess han kommer. När vi tar nattvarden ser vi detta. Ända tills dess han kommer. Och vi fysiskt ska få vara i hans närvaro. Och dricka vinet nytt i Guds rike. Nåd och frid åt er alla.